Håll i hatten, det är skogsfredag igen. Och om jag hörs lite dåligt, nu ska jag se om jag gör så här. Där blir det lite mer krispigare ljud, va? Jag hade balaklavan på mig.
Okay.
Det är podd 144. Det är den 16 december 2022. Det börjar närma sig jul, Torbjörn.
Ja, från Nordpolen har varit där du.
Ja, herregud. Minus 22 är det här hemma i Säffle. Och jag har dagen till era skoteroverall. Så har vi minneskort så kan jag stå här hela dagen.
Ja. För er norrlänningar som lyssnar så får ni väl dra lite på smilbanan. Men för oss sörlänningar så är det här stort att ha skoteroverall och vara minus 22.
Ja, så är det väl.
Vi inte har det som vardag.
Nej, vi har inte det som vardag. Nej, men jag tror att minus 22, det biter ju i det. Förpliktigar ju lite kläder. Även för en inbiten norrbottning. Det skulle jag tro.
Ja, det är också att det är ganska fuktig luft fortfarande innan liksom man krispar till sig lite mer.
Ja.
Och då känns det mer. Ja. Här i Jönköping är det bara 9 grader, så här är det ganska komfortabelt.
Ja.
Utan skoter och bron.
Sommaren. Ja. Nej, men jag tänker på, det är ganska intressant, det är kontraster, för jag tänkte på det när jag gick ut här nu, att nu tog det tid att ta på sig, det är kängor, det är extra såna här fårullsstrumpor, det är skoteroverallen skulle letas fram.
Det är som ett dagisbarn.
Ja, precis. Och så kommer jag ihåg när vi, för ett halvår sedan nu då, när vi stod, jag stod nere i Grebbestad och du stod i Lysekil, va?
Ja.
Och jag stod med liksom kapsar och grejer för att hålla för. Och även stod liksom och höll för vaderna nästan, så inte solen skulle liksom bränna in på en halvtimme. Vilka kontraster vi har i det här landet egentligen.
Ja, men det är väl rätt så. Just årstidsvariationerna är ju ganska trevliga på sitt sätt. Det blir ju alltid något nytt. Ja. Och det blir ju alltid någon förändring.
Visst,
det blir det väl redan på tisdag, men jag fattar det rätt så ska det vara plusgrad i stora delar av södra Sverige i alla fall. Regn och annat.
Ja, precis. Det skulle bli 5-6 grader och regn. Så ja. Då blir det nya tider på något vis. Det är väl klassisk jul numera.
Ja, en grön jul.
Ja.
Och för alla luttrade eldare och elvärmare och andra så är det nog ganska skönt att temperaturen släpper lite, för nu går det åt el och den är dyr som attan.
Ja, det är ju inget att skratta åt faktiskt. Det är ju samma, jag har ju pellet så det märks ju vad det går nu. Så det kostar ju på nu alltså, det gör det.
Ja. Jo, men det är stor energiförbrukning. Jag har fjärrvärme här och det är klart det går åt det också. Men prisnivå här i Jönköping i alla fall är fortfarande ganska rimlig. Skulle höja priset med 2% i början på året. Men de ligger på runt 1 krona kilowattimmen för värmen under vintermånaderna här då. Ja. Men jag tittar lite på energimixen på det här som heter kontrollrummet på Svenska Kraftnät. Kan vara intressant att se. Det kan man ju se timme för timme i princip på hur mycket ström vi förbrukar och hur mycket vi och vart den kommer ifrån och om vi importerar eller exporterar. Och vi ligger faktiskt importerade. Det är norsk vattenkraft som räddar oss nu.
Okej, ja.
Och inte bara oss utan danskar och en del andra också. Finland importerar, Sverige importerar och Danmark importerar.
Ja.
Men det var ganska intressant att se energimixen med de nordiska länderna. Just nu när jag tittar så har vi 21% kärnkraft i Sverige, 52% vattenkraft. Och 15% vindkraft. Och sen har vi 10% som kommer från kraftvärme. Eller alltså som är eldat i pannor. Och i Sverige är det i huvudsak biobränsle då.
Mm.
Och i Finland som har 25% kärnkraft. Finland har inte så mycket vattenkraft. Men Finland har 35% värmekraft.
Mm.
Alltså där man eldar bränslen. Så jag gissar att det går åt några hysteriska mängder med biobränsle i Finland nu.
Ja.
Om inte man eldar kol och olja, men...
Ja, eller om de har tagit över avfallshanteringen.
Mycket avfall finns inte i...
Nej.
Den eldar vi ju här också.
Ja, men det var lite tyst om det. Eller tyst har det nog kanske inte varit, men jag har inte hört så mycket om det. Men jag gissar att det förbränns en hel del sopor än väl?
Ja. Det är klart att det gör. Alla som kan elda väl så mycket sopor som möjligt. Det gör de här i Jönköping, eller vad de har sopor.
Ja.
Men jag vet, när jag var på Metcomässan i Finland så pratade de om då i september, för det knäppte ju till, det blev lite kallt, och då var det ju liksom rensat på alla bränslelager ute efter skogsvägarna. De eldade ju rundvirk och allt möjligt för att producera el helt enkelt då.
Ja.
Så att, ja. Och Danmark har ingen vattenkraft och ingen kärnkraft, utan där är det 86% kraftvärme vad de nu eldar med där.
Ja, ja precis. Det, nej, men kall vinter ställer saker på sin spets, kan man sammanfatta det som, va?
Ja, men det gör det. Ja. Och framförallt på energisidan.
Ja, ja, herregud. Och vi måste ju ha värme.
Ja.
Annars går det inget bra. Det... Alla kan ju inte gå runt i skoter och vrålar och mysa.
Nej. Precis. Nej, men jag håller på med en stor... jag började lite smått efter vi var ute i Högved. Jag tänkte att jag ska försöka sammanfatta lite fakta och omräkningstal och annat. Och det drog iväg och blev väldigt mycket. Så jag har suttit flera dagar med det här nu, så jag vet varken ut eller in.
Nej,
med omräkningstal.
Men
jag tror
bra
att jag börjar få... Ja, jo, det är det nog. Jag börjar få knas på det. Jag ska publicera det under dagen här nu på iskogen.se. Och det handlar rätt mycket om rimliga marknadsprisnivåer på ved i olika former.
Ja. Det är ju jätteintressant.
Ja, jo, men det är det. Och,
spot on nutid. Ja,
precis. Och jag har använt mig av energivärden för att få någon slags jämförelse mellan olika, för det blir så många olika måttslag och annat då.
Mm.
Man kan alltid räkna om det till entrifub eller till entrifast på bark för att få den jämförelsen. Mm. Och det har jag gjort också, men just att se energiinnehållet, hur mycket betalar man för en kilowattimme värme?
Ja, precis.
När man köper ved, va? Och... det tittar vi på här om dagen. Om man köper pellet så är den uppe på 1,2 kilowattimmar. 1,2 kronor per kilowattimme.
Ja.
För pelletseldare.
Ja.
Och det är ju det dubbla mot vad det har varit.
Ja, det är det.
Eller
definitivt. Så. Det är lite drygt till och med.
Ja.
Så det har ju gått upp jättemycket.
Och tittar man då på om man köper... kluven och torr ved i skärpt mått hemlevererat för 1000 kronor kubiken skärpt mått, så är det faktiskt billigare än att köpa pellets idag.
Ja. Alltså, sånt är det ju jättespännande. Så det, jag hoppas många har nöje av den texten som kommer, för det är vänster och vrids på ett väldigt bra sätt, tycker jag. Och det ger en... man får en liten bild av att var står vi här egentligen? Och som vi har pratat om det här med att inte leverera en björkpinne till skogsindustrin just nu, för det är ju en skymf vad de betalar mot vad man egentligen skulle kunna få betalt, eller kan få betalt man vill just nu då.
Ja, men ta björkmassa vid norra skogsprislista 360 kronor fubben. Alltså du kan ju få 5-6 gånger så mycket betalt för björkmassa ved. Okej, om du måste frakta det till Sydsverige eller du måste köpa det där uppifrån. Men det är en enorm prisskillnad som ju måste gå att utnyttja någonstans då.
Ja.
Men huvudbudskapet lite grann i den här artikeln som ska upp nu då i eftermiddag eller idag här, det är ju att utgå från ett marknadspris. Alltså man ska inte jämföra vedpriset och titta på vad får jag om jag säljer massa ved och så tar jag lika mycket betalt ungefär, eller kanske lite mer när jag säljer det till en privatkund då.
Mm.
Utan titta på marknadspris, vad är marknaden beredd att betala?
Ja.
Det är ju så sågverken gör när de säljer trävaror, de tar ju betalt ett marknadspris. Vad är marknaden beredd att betala? Ja, nu betalar de mer, ja, nu betalar de mindre. Och så ska man göra med veden också, man ska ju liksom kolla, titta på blocket, vad vedpriserna ligger på där. Det är ju dagens marknadsbarometer.
Ja, absolut. Det räcker 1000 med 5 minuter så får man sig en ganska bra bild på blocket just nu.
Ja, 1000 kronor travat vid bilvägen eller 1000 kronor skärpt mått hemkört.
Ja.
Då tar det ved. Så att,
Nej, det är jättespännande. Och jag tror att det kommer ju att diskuteras fortsatt vidare under hela vintern här nu.
Ja, absolut.
Ja.
Och jag menar, det är ju så alldeles säkert för den som är lite driven att sälja ved, så är ju det absolut mest betalda man kan hugga. Det är ju mycket mer betalt än att hugga grantimmer eller någonting.
Ja.
Vinter då.
Ja, precis. Jo, nej, men så är det. För energipriserna, det är någonting som det diskuteras vitt och brett. Vi har diskuterat det lite på Skogsforum under veckan, men det är ju så att jag visste inte om det. Men tydligen så den nya regeringen, de ska ge stöd till gaseldande villaägare.
Det känns lite bakvänt, tycker jag.
Ja, och i den kontexten så var det ju naturligtvis att det var en pelletseldare som hade blivit ganska så putt på det här då, och också ville ha stöd.
Ja, för att pelletsen blev dubbelt så dyr.
Ja, precis.
Mm.
Och det är ju, det är klart att det är jättesvårt att utforma ett bra stödsystem som blir rättvist. Så är det ju.
Men det är annars... lite Pandoras ask. Man har öppnat det med elprisstödet, va? Det är ju,
Ja, det är det. Det blir lätt väldigt fel. Ja. Och sen så läste jag en artikel om nu idag. Det vet jag inte om det var någon sån här mer eller mindre clickbait eller inte. Men det var ju att elpriserna har ju stigit så mycket i Norrland nu. Så om man är storförbrukare i Norrland och ligger på rörligt elpris, så kan man ju vara den som kanske får betala mest den här vintern och helt bli utan elstöd. Eftersom det var bara typ Svealand och Götaland som skulle få elprisstöd, va?
Ja, det baseras ju retroaktivt, så det går ju på elpriserna som har varit fram till oktober i år, tror jag, va? Eller var det september i år? Från oktober i fjol till september i år. Och då låg ju Norrland lägre, så det är frågan om det kommer ett nytt elprisstöd då för den här perioden som vi är inne i nu. Det i så fall så kan ju Norrland vara berättigat också, givetvis, om man har åkt upp så mycket pris. Så.
Ja.
Men det är väl det som gör det... Ja. Gör det konstigt då. Men det är ju också samma att om du har ett fast prisavtal idag och har samma pris i år som du hade i fjol, så får du ändå elstöd för förbrukningen du haft då.
Ja, men där sker det ju lite fel.
Ja, på andra sidan så hade det varit, om det inte hade varit så hade ju den varit missgynnad då, som hade sett om sitt hus och varit förutseende och tagit. Men det är ju svårt, det går aldrig på det där rättvist och bra på något sätt. Det är ju hur man använder och vrider på det. Och energipriserna stiger oavsett vad man använder sig av i princip.
Ja, men så är det ju. Så det är väl det enda. Det skulle vara något allmänt stöd till varenda inneboende i princip.
Nej, men det funkar ju inte på sikt antagligen heller. Och det är ju också så att energipriserna stiger ju i alla länder. Det är ju inte bara i Sverige, utan tittar man på Europa så är det ju samma, eller kanske till och med ännu värre.
Ja, men visst är det så.
I många länder då, så att alla får ju... Och det är ju det som driver inflationen till exempel.
Ja, visst.
Delvis.
Ja, nej, men det är jättesvårt. Men personligen så ska jag föra en liten kamp för att jag vill ha stöd för pellets.
Ja.
Och det blir ju så, eftersom jag använder pellets.
Ja, så enkelt är det ju. Energiprisstöd för pellets.
Jajamän.
Enkelt. Ja. Alla pratar vi för vår sjuka moder.
Sjuka moder, ja. Jo, så är det.
Ja.
Nej, men annars, vi kan väl gå vidare. Annars under veckan så skrev en blänkare igår om att Finlands kolsänka har kollapsat, som svenska Yle var då kallade.
Ja, vi har ju haft upp det förut några gånger, både skriva om det och vi har pratat om det i podden, tror jag också.
Ja, vi har pratat om, för det kom preliminära siffror i våras från Luke och motsvarigheten till SCB i Finland om att det var fara och färde med Finlands kolsänka. Fast då var det preliminärt. Nu i förrgår, tror jag det var, så kom de verifierade siffrorna, och det var precis så illa som de hade förutsett i vår. Och för första gången typ, säger jag, någonsin, så kommer Finland redovisa en kolkälla till det som bland annat kallas LULUCF då. Och det här är ju inte... fjolåret 2021 då.
Det är inte debattinlaga från olika intressenter, utan det här är den statliga datan som är sammanställd för LULUCF, om jag fattar det rätt, eller?
Ja, nej, men definitivt. Det är det. Så, och det är ju... Man kan tycka mycket om det här fram och tillbaka, men någonting som jag tycker är ganska intressant ändå, det är ju att världens, i alla fall de flesta länderna, har ju förbundit sig till att ha de här klimatmålen. Och när man skriver under pappret så visar det sig att följer man inte klimatmålen, så måste man köpa en form av utsläppsrätter vid den tidpunkt som man sagt att målet ska vara nått.
Okay.
Så Finland har ju 12 år på sig nu då att toksänka nästan 50 miljoner ton koldioxid. För det är vad man har förbundit sig till år 2035.
Ja.
Man ska vara netto noll. Man ska vara i klimatbalans, eller vad man ska kunna säga, år 2035. Och just i fjol då så hade de ett plus på 49 miljoner ton då, utsläpp. Och tittar man på vad en sån här utsläppsrätt kan vara värd just nu och omformar det från till exempel euro till, till kronor, då är det faktiskt så att det blir, det skulle kosta, om Finland hade satt ett mål att 2021 var klimatneutralt, så hade det kostat dem uppemot en 50 miljarder svenska kronor att kompensera för det här. Så det är ju inga småpengar.
Det är ju ganska kännbara, det är inte småpengar.
Nej,
det är inte småpengar. Men orsakerna till att Finland har hamnat där de har gjort det, de är ju liknande det vi ser i Sverige också, att tillväxten i skogen har minskat och avverkningen har ökat.
Ja, precis.
Vi har ju samma,
ja,
det, samma skeende här.
Ja, även i Norge. Det har vi också skrivit om på Skogsforum, att samma sak sker i Norge. Så det, på något vis så är det ju från 2010, 11 eller kanske 2012 och framåt så har det hänt någonting. Och det vi vet är ju att det är ju, jag ska inte säga rekord för det kanske det inte är, men det är en väldigt hög avverkningsnivå i alla tre länderna.
Ja.
Och samtidigt då som det verkar ha hänt någonting med tillväxten. Och finska forskare, de hade väl tre teser på vad som skulle kunna vara orsaken till det här. Och det tycker jag också är ganska intressant. Den första tesen tycker jag kan vara lite svår att förhålla sig till. Men de angav att just i norra Finland så fanns det väldigt stora arealer med äldre skog i åldersspannet 60-80 år. Och jag kan tycka att norra Finland borde inte vara äldre skog 60-80 år. Men jag låter det vara osagt. Så det hade alltså, man kan säga att de här skogarna hade gått ur den optimala tillväxten, alltså som, vad ska jag säga, ungdomstillväxten när de växer som mest då, och blivit äldre och tappat i tillväxt. Så det hade de sett, det var en tes. Den andra tesen var ju att, nu ska vi se så jag säger rätt, fel typ av avverkning. Det tyckte jag var ganska intressant.
Och vad innebär det? Fel typ av avverkning?
Jo, då var det alltså att de har som förslag nu, de lägger ett förslag på att det ska finnas en minsta diameter vid avverkning i Finland framgent för att få upp tillväxten. För man är alltså...
De avverkar för klen skog, eller?
Avverkar för klen, alltså oftast då är lika med för ung skog.
Okej.
Och det säger forskarna, det är de oroade för om man gör det, om man är nere och hugger på till exempel att ha extremvärde som vi har pratat om, liksom över G30 och runt 50 år. Är man där och hugger slutavverkningar som är 50 år eller yngre, kanske 45 om du har en G36 eller vad det nu är. Då har ju inte skogen, då tar man den ju när den växer som allra bäst. Och det, gör man det i för stor omfattning så kommer det att påverka tillväxten på nationell nivå.
Ja. Ja, nej, men vi har ju pratat om det lite grann just med LSO, att lägsta ålder med slutavverknings så sänktes då, vilket gjorde att man har förändrat skogen ganska mycket och tillgodogjorde, eller fick fram mycket avverkningsbart virke på det sättet också.
Ja. Och precis.
Och det är då Sveaskog till exempel i Sverige väljer att backa tillbaka och höjer eller så mot vad man har kört på ett tag då för att förbättra skogstillståndet lite.
Ja, visst är det så.
Och de kommer nog kanske inte vara ensamma heller i Sverige, vi får väl se vad som händer. Men frågan är hur det kommer att se ut i Sverige, skulle du se efter rapportering då? Det är ju...
Ja.
Det finns ju många trollkarlar som är med och fixar siffrorna där. Vad tror du?
Ja, kanske ju.
Ja, nej, vi är elaka så är på fredagarna, men vi är lite sådär luttrade med att det är väldigt ofta man upptäcker programmeringsfel. Och man visst räknar fel här, så fick vi 1 miljon kubikmeter till med virkes tillväxt eller minskad avverkning. Eller så.
Det bara jag erkänna. Ja. Jag var nog ganska vass i slutet på den här artikeln som vi kan försöka lämna in. Men det, jag tycker det är berättigat att vara vass. Det faktiskt, för jag tycker att det är, man måste ifrågasätta, för det första så har vi alltså att vi gjorde den här vår vän Anton hjälpte oss att göra en analys av GFC som vi har pratat om mycket i podden i våras, somras. Och där fick vi ju lite på tafsen från forskarvärlden, att underförstått, ni ska inte gå och klampa ner på världens bästa skogsmätning, att vi har det liksom med riskskogstaxeringen och alltihop. Men det är ju frågan nu med allt som har hänt under det här året. Du har att de har hittat programmeringsfel och genom det hittat nästan 2% mer tillväxt rakt över. Så att man hittar ju många miljoner där. Och sen så går Skogsstyrelsen gick ut för någon vecka sedan och har gjort en ändring i sin bruttoavverkning. Så det var visst inte så mycket bruttoavverkat i Sverige längre.
Och då tycker jag, omräkningstal eller?
Med omräkningstal från M3FUB till M3SK är de ändrar nu då. Ja. Och där hittar de någon miljon, någon miljon kubikmeter till. Så då tycker jag faktiskt man kan ifrågasätta det här med världens bästa skogsmätning. För ska det fortsätta så här så är det väl klart att då är det inte bara vi som kommer stå här och joddla i en podd över det här. Utan då kommer ju fler ifrågasätta, vad håller ni på med?
Ja, det stora testet blir ju någonstans här inför Luleå CF-beräkningar framöver. Det är ju hur man ska hantera tillväxtsiffrorna. För tillväxten har ju gått ner och det är ju säkert som du säger, det har forskarna i Sverige sagt också, att det börjar inte 2018 utan den här tillväxtminskningen börjar ju tidigare och de tillskriver till viss del mindre nederbörd och lite klimatförändringar kanske då. Och så förstärks det här utav 2018 och 2019. Och de tillväxtmodeller man använder idag med 5 års medelvärde från 9 olika inventerings- eller tillväxtår då, 5 års inventeringar och 9 tillväxtår gör ju att de här äldre tillväxtminskningarna som finns, de slår ju in som effekt fortfarande flera år framöver här då. Och det letar ju säkert Riksskogstaxen och SLU med ljus och lykta efter och liksom ändra den modellen så att man kan titta mer på momentan tillväxt de närmaste senaste åren istället för då. Det skulle inte vara man att ändra på det också då.
Nej, visst är det så. Och samtidigt så tycker jag, det tog vi också upp i den artikeln som jag tycker är väldigt intressant att diskutera. Det är ju liksom kulturskillnaden som finns mellan Sverige och Finland. Som är i den här frågan.
Du skrev att de rev av plåstret, eller de river av plåstret.
Ja, men jag vågar nästan påstå det, eller jag kan lägga det som tes, att är det några som river av plåstret med en gång så är det finländare. Ja. Det pillas inte i något hörn där liksom, utan de rapporterar ju nu alltså en kolkälla. Och det jag tar inte gift på det eller ställer mig på någon hög pedestal i den aspekten, men jag skulle se det väldigt, väldigt svårt för Sverige att om vi skulle hamna där, att vi någonsin skulle erkänna det. För läser man de här rapporterna som kommer in till FN om klimatrapporteringen så är det en massa, läser man Sverige så är det en massa om och men och utnyttja force majeure-klausuler och hävda barkborreangrepp och ändå då kunna leverera en kolsänka. Men Finland verkar ju inte göra det, utan de säger att så här är det. Och jag tror att det kan nog gynna dem i längden, tror jag.
Ja.
För klarspråk är oftast det allra bästa, skulle jag vilja säga.
Ja. Här är det fullt blås. Jag såg inför nästa år här nu så Vida planerar att öka sin produktion av... De behöver mer timmer nästa år än vad de har köpt i år. Skriver de till sina leverantörer i julbrevet. De gick ut i september så att de skulle minska produktionen. Det kanske de har gjort i slutet på året här. Men de skriver ändå att de har producerat i linje med budget för 2022.
Ja.
Och nästa år så ska de ha en bit över 5 miljoner entrefub-timmer för sina sågverk. Och de har fortsatt expansionsplaner. Mm. Och södra sågen någonstans också kommer att öka sin produktion efter helgerna nu och köra igång efter att ha hållit igen lite. Och de hävdar att lagren har gått ner hos kunderna, så att nu är det fullt blås.
Ja, jag såg att vilka var det som hade en... Vi har inte hunnit skriva den där, men jag läste den. Det var väl Dagens Industri som refererade till en rapport från skogsindustrierna, va? Läget i skogsindustrin just nu. Och där var det ju helt plötsligt muntert nu igen då. Precis som du sa precis, att det är fullt flås igen.
Ja. Det går fort.
Så det är tvära kast.
Det är tvära kast.
Men givetvis måste jag säga ändå att det är kul. Och det är jättekul att träråvaran är eftertraktad.
Ja.
Det är inget snack om saken.
Ju mer utav avverkning man kan såga, desto bättre.
Ja, definitivt.
Så att timmerpriserna är nog inte på väg ner, utan de håller sig nog bra och kanske ska upp lite till, vem vet. Vi får se vad som händer nästa år.
Ja, det är kul för skogsägarna. Ja. För det, nu, där rev de ju faktiskt plåstret nu då, kan man säga. Om man ska säga så. Att, för under hösten här så har det ju varit liksom, vojne. Nu, det här ser inte bra ut. Var beredda. Ja, passa på att avverka nu. Och ut och hugg om en sekund. För om två sekunder kan det vara för sent. Men nu helt plötsligt så är det inte så länge då.
Nej.
Nej.
Precis, så är det. Men det är ju faktiskt... men vi får följa vad som händer. Det är ju... går det fortare förändringar? Kanske vi har två poddar i veckan så vi hinner med och referera till innan det blir något nytt. Det är ju ganska snabba växlingar. Men en annan sak som jag tittar på, som jag har inte hunnit gått in i den och djupare, men jag såg att Skogsstyrelsen skickade ut ett nyhetsbrev, eller en pressnyhet var det väl egentligen, om sysselsättningen i skogsbruket 2021, och så det är fjolårets siffror. Så skriver de att det är 31 000 som är sysselsatta i skogsbruk, och det är svårt att utläsa siffrorna om det gäller liksom självverksamma och anställda, eller om det är enbart någon av grupperna. Men jag tolkar det som att det är folk som är både anställda och som har någon egen sysselsättning, egen skog eller egen företagare också.
Ja, men fast där kommer nog skogsindustrin och komma med ett veto, eller vad man ska säga, motbud. De är väl uppe i 180 000 de.
Ja, men då räknar de industrin också, för det här är ju inte inklusive de som jobbar i skogsindustrin, utan det är ju folk som jobbar
i skogen alltså.
I skogen, primärskog, eller så kallar för primärskogsbruk då, alltså avverkning, skogsvård och annat då.
Ja, okej.
Och även om jag tror att det ingår även alltså de som redovisar att man jobbar i egen skog på något sätt då, vilket är ur perspektivet 300 000 skogsägare, en ganska liten grupp då. Men det som jag hängde upp mig på ännu mer, det var att de anger hur många som har inkomst från skogen. Och de siffrorna var ända från 2020, så de var inte färska. Men det skrev de att det var 47 000 personer som har inkomst från skogen. Och det var både näringsinkomst och löneinkomst från skogsbruk. Och är det 31 000 som är sysselsatta, och då är utöver det så skulle det då vara... Och 16 000 som har näringsinkomst från skogsbruk utav 300 000 skogsägare. Alltså det är ju någonting i de här uppgifterna som haltar.
Ja, det, på något sätt, jag har inte läst det, så, men jag håller med dig. Att det är, lite någonting
är, det bara, är det bara 47 000 som har inkomst från skogen, då spelar det ingen roll vad man betalar för virket. För då är det ingen som blir drabbad liksom, om det är dåliga virkespriser.
Nej, precis.
Inklusive de som har inkomst som anställning för skogsbruk då.
Ja.
Så att de här siffrorna, antingen var det bara blaha-siffror alltihop och inte går att utläsa någonting ur det, eller också så är det någonting som inte hänger ihop riktigt.
Det kanske var någon enkät. Då kan det ju bli lite svårt.
Ja, någonting baseras på enkät, men en del baseras också på deklarerade uppgifter då. Så att, jag tror inkomstuppgifterna baseras på deklarationsuppgifter då.
Okay.
Sen kanske det är svårt jord- och skogsbrukare att skilja vad som är skogsinkomst eller inkomst från annat.
Ja, det är nog jättesvårt.
Det de skrev var att när det gäller inkomstdelen så ökar antalet äldre, som de kallar 74 plus. Var över 6 000 som hade haft inkomst från skogsbruk nu, jämfört med bara 2 000 för några år sedan då.
Aha,
okay. Och det speglar väl den åldrande skogsägarkåren, hur den ser ut också.
Ja.
Lite grann.
Ja, men det kändes lite vingligt ändå.
Ja, det gjorde det.
Ja, så det.
Ja, ja. Jag har smittat skoteroverall, även om det bara är 9 grader, känner att jag börjar på att hacka i tänderna.
jag kör en halvtimme till här nu, Torbjörn, så nu får du hänga med.
Ja, okej. Okay. Du kan väl köra på avsnitt 145 själv då, så kan vi lyssna på det på fredag. Nästa fredag är det dagen före dagen.
Ja, det är dagen före dagen. Och jag måste faktiskt säga, innan vi slutar idag så måste vi tipsa. Vi måste pusha för att vi har en bössa i Musikhjälpen. I år igen, naturligtvis.
Absolut.
Vi har 10-årsjubileum. Ja. Vi kan väl säga att det har varit lite grus i det maskineriet, och jag gissar att den stora anledningen till det är att vår Musikhjälpen-general, KSE, inte längre är så aktiv med oss. Han drev ju de här bussarna stenhårt och var jätteduktig på det. Men in och skänk gärna en
slant. Vi länkar upp den.
Ja, det gör vi.
Länkar
in
upp
och
den.
Skänk en slant och ha en trevlig helg.
Det går till barn på flykt och det är angeläget i dessa tider.
Ja, hej då.